Och vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten en gång till. Det är dagens epistel, det är Galaterbrevet 3 och från vers 10. Och Paulus skriver: men det som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: förbannad är den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som följer dessa bud ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, häromdagen så kunde vi i Norrköpings tidning läsa om en artikel om Luther och reformationen. Och man kom fram till då att den reformation som tog fart med att Luther, som de skriver enligt legenden, spikade upp de 95 teserna på porten till Wittenbergs slottskyrka, den reformationen banade väg för det sekulära samhället, så det såg man som positivt. Och reformationen orsakade kristenheten en obotlig skada. Var det så? Nej, Luther förde exakt samma kamp på 1500-talet som Paulus utkämpade mot judaisterna i församlingarna i Galatien. Katolska kyrkan, det är ju inte en fortsättning på den kristendom som Paulus och Petrus förkunnade och som apostlarna förkunnade och som låg till grund för de första kristna församlingarna. Utan påvekyrkan, det är istället en direkt fortsättning på judaisternas parti. Fast på Luthers tid så kan man ju säga att då hade det spårat ur helt. Luthers 95 teser vände sig ju främst mot avlatshandeln. Och avlatshandeln, den innebar att katolska kyrkan erbjöd människor att köpa syndernas förlåtelse för pengar. Eller rättare sagt, man kunde köpa lättnad för sig själv och sina egna när det gällde gottgörelserna. Katolska kyrkan lärde att tron på Kristus räcker inte för frälsningen, utan människan måste ju bidra med någonting själv också. Och vad ska hon bidra med? Jo, gottgörelse i form av botgärningar. Och det räcker inte, utan hon får fortsätta betala för sina synder i skärselden. Och avlaten, det innebar att man kunde köpa för pengar en lättnad eller till och med en befrielse från de här gottgörelserna för sig själv eller för sina anhöriga. Så påvekyrkan lärde alltså att det räckte inte med tron på Kristus för att bli frälst, utan tron måste kompletteras med gärningar, med gottgörelse, eller i alla fall måste tron kompletteras med pengar som gick till påvens kyrkbygge i Rom. Judaisterna på Paulus tid, det var judar som hade blivit kristna, men de var i sina samveten bundna till Gamla testamentets stadgar och ville komplettera apostlarnas undervisning med sina egna traditioner som de följde. Och judaisterna, de betraktade de hedna kristna som enkla, primitiva kristna som trodde att det räckte med att tro på Kristus för sin frälsning. De kunde komma till ett högre stadium. Om de ville tillhöra den kristna eliten, så skulle de också låta omskära sig, börja hålla reglerna för sabbaten och reglerna om ren och oren mat. Så judaisternas recept för att bli en toppkristen, det var det här alltså. Tro på Kristus plus omskärelse plus sabbatsregler plus följa reglerna om ren och oren mat. Då skulle man bli en tillhöra eliten bland kristna. Så de hedna kristna behövde komplettera tron med gärningar. Och så var det så att en del av de här judaisterna, de kom från församlingen i Jerusalem. Och därför så hade de ju ett speciellt anseende och inflytande. Och de fick till och med Petrus på fall. När några judekristna kom ner från Jerusalem, då drog sig Petrus undan de hedna kristna. Tidigare hade han ätit tillsammans med de hedna kristna, men nu slutade han. Och Paulus tillrättavisade honom genast, strängt och offentligt. Med sitt exempel så hade Petrus gett intryck av att det räckte inte med tron för frälsningen, utan tron måste också kompletteras med att man höll ceremoniallagen. När Petrus blev tillrättavisad så bättrade han sig. Och tur var det. För tänk vad förskräckligt om han inte gjort det. Vilken skada det hade orsakat evangeliet. Och skulle han ha gett intryck av att det räckte inte med tron på Kristus för frälsningen. Det räckte inte med tron alena. Utan man måste också lyda ceremonialerna. Katolska kyrkan menar att påven är Petrus efterträdare. Okej, möjligtvis Petrus efterträdare i hans fall. Men egentligen så efterträder inte påven någon annan än judaisterna som orsakar så stor skada i Galatiens församlingar. Så när Luther trädde upp mot honom, så gjorde han ingenting annat än det Paulus hade gjort före honom. Och Galaterbrevet som Paulus skrev mot judaisterna träffar ju också påvedömet mitt i prick. Det är precis som om han har skrivit Galaterbrevet mot påvens lärare. Och Galaterbrevet gjorde ju inte någon skada för kristendomen. Utan det var ju snarare en räddningsaktion. För att rädda församlingen från den skada som judaisterna orsakade. Och lika lite tillfogar ju Luther kristendomen en obotlig skada som han påstod i Norrköpings tidningar. Utan snarare var det så att reformationen var en räddningsaktion. Hur ska vi då se på Guds lag? Vad är det egentligen som gäller för oss? Hur ska vi se på ceremoniallagen? Vilka stadgar är det som gäller för oss? Ja, för det första, lagen gavs genom Mose, punkt. Så stadgar och regler som inte finns i Mose lag, det är ju människobud som bara innebär en skadlig och meningslös gudstyrkan. Ser vi till ceremoniallagen som finns i Mose lagbok, så reglerar den gammaltestamentliga gudstjänsten. Den reglerar den gammaltestamentliga offertjänsten. Den innehöll stadgar om, alltså de yttre reglerna för sabbaten, innehöll regler om ren och oren mat och så vidare. Och de här stadgarna, de hade en pedagogisk uppgift och de syftade också till att hålla Israels folk åtskilda från hedna folken så att inte Israels folk skulle smittas av avgudadyrkan och gå under. Utan meningen var ju att det skulle finnas ett folk där som var tränade och bevarade och kunde känna igen och välkomna Kristus när tiden var inne för att löftena till Abraham skulle gå i uppfyllelse. I och med Kristi offer på korset så fick hela den gammaltestamentliga offertjänsten sitt slut. Jesu offer, det är det fullkomliga offret. Han har offrat sig själv en gång för alla. Och i och med att Jesus förklarade all mat ren, som vi hör honom göra i evangelierna, och i och med att Gud gav en uppenbarelse till Petrus med samma betydelse, så fick också de andra stadgarna i ceremoniallagen sitt slut. Så de här stadgarna, de gällde ett folk under en viss tid fram till Kristus. Och de som nu vill lägga på den gammaltestamentliga ceremoniallagen på kristna, det är inget annat än människobud. Så de stadgarna har inte längre någon gudomlig auktoritet, utan är människobud om man försöker lägga på det de kristna i den nytestamentliga tiden. Och dessutom så berör inte de här stadgarna hjärtat. Så även en kriminell person kan ju följa ett matrecept. Och även en kriminell person kan ju sitta sysslolös en dag i veckan. Jesus tar upp det här som en del av, i sin konflikt med fariseerna. Och det säger han att det är ju inte maten som vi stoppar i munnen och som går genom tarmarna och ut i toa. Det är inte det som gör en människa oren. Utan Jesus sa så här: inifrån, från människors hjärtan kommer onda tankar, sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgie, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Och i Mose lagbok så finns förutom ceremoniallagen också bud som fokuserar just på det här, alltså människans hjärta, vad som finns inom oss i vårt inre och som kommer till uttryck i ord och gärningar. Och vad är det? Jo, det är 10 Guds bud. Och det är inte med 10 Guds bud som med ceremoniallagen, att det bara gällde Israels folk under en viss tid fram till Kristus, utan 10 Guds bud gäller för alla människor i alla tider. Och det finns kortare sammanfattningar av den lagen också, det som kallas morallagen. Och de sammanfattningarna är bra för att det fokuserar på, alltså, själva kärnan i lagen. Exempelvis så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så lagen syftar ju först och främst på det som finns i våra hjärtan. Och i katekesen så lär vi oss att de 10 buden, det ska vi betrakta som en dyrbar, den dyrbaraste skatt. För de 10 buden lär oss klart och tydligt vad som är Guds vilja med våra liv, hur vi ska leva, så vi inte blir bedragna av några människobud. Och lagen lär oss hur vi ska leva för att bli välsignade av Gud på allt sätt. Och lagen lär oss vad vi ska göra, och den lär oss vad vi inte ska göra. Och så på det sättet så lär ju oss lagen samtidigt både om vår synd och hur vi ska tacka Gud för alla hans välsignelser och godhet. Men om någon på den yttersta dagen vill bli dömd enligt lagen och försöker få en belöning från Gud för att han tror att han har gjort tillräckligt goda gärningar för en belöning, ja, för den människan finns det ingen räddning. En del människor tänker att det måste ju räcka om man använder den gyllene regeln som en slags ledstjärna för ens liv. Och den gyllene regeln, vad är det? Jo, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Och det är ju också en sammanfattning av lagen, så det är helt riktigt. Men då är frågan: kommer den som på yttersta dagen inför Gud begär att få bli dömd enligt den gyllene regeln, kommer han att klara sig i domen? Nej. För lagen kräver mer än ett försök. Så vi läser i vår text för idag. Den som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Vad är det att hålla sig till laggärningar? Jo, det är ju att inför Gud visa på vad man har gjort och tänka sig att man har förtjänat belöning eller beröm eller nåd från Gud. Det är att hålla sig till laggärningar. Den som håller sig till laggärningar är under förbannelse, står det. Det står skrivet, förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Så lagen kräver inte ett försök, utan lagen kräver att vi levererar ett resultat. Lagen ska hållas. Allt som är skrivet i lagen ska hållas, inte bara vissa delar. Och lagen ska hållas hela tiden, inte bara under en viss period av livet eller någon bra dag. Lagen syftar på hjärtat. Det ska vara rent, det ska vara fyllt av kärlek till Gud och nästan. Ingenting annat, absolut ingenting annat får finnas där. Lagen kräver en fullkomlig lydnad hela livet. Och vad innebär det? Jo, det innebär ju att vi står med skuld inför lagen. Vi är syndare. Och skulle vi dömas enligt lagen efter våra gärningar, så skulle inte en enda av oss klara sig. Det heter, den som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Men nu lär oss Bibeln ett sätt att komma undan lagens dom. Så den ger oss visar oss att vi kan smita undan lagens dom. Vi kan bli flyktingar och fly undan lagens dom och klara oss. För vi kan fly till Kristus. Det heter så här. Den rättfärdige ska leva av tro. Vad är det för tro? Jo, det är ju tron på Kristus. Och Jesus var utan synd. Ingen kunde överbevisa honom om synd. Han höll lagen hela tiden, precis så som den ska hållas. Han höll alla buden fullkomligt. Hela tiden. Och ändå ser vi honom där på korset. Vi ser honom straffad för synd. Men det var ju inte för egna synder. Utan han gav sitt liv som betalning för våra synder. Det heter så här. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Så det var vi som skulle vara där och ta det straffet. Han tog det i vårt ställe. Och i och med det han friköpt oss. Och det här med att friköpa, det innebär ju att vi får gå fria från dom och straff. Därför att Jesus har betalt för våra synder. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa. Från alla synder, från döden och djävulens makt, inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyrbara blod och oskyldiga lidande och död. Med betalning, det är så det heter i katekesen. Och så ställs Kristi frälsningsverk framför oss så här, vad han har gjort. Och det är ju ingenting som vi kan göra. Och det ställer inga krav på oss. Och det går inte att upprepa. Och det går inte att härma. Och vi ska inte ens försöka. Kristus och allt han har gjort för oss är föremål för vår tro. Och nu heter det, den rättfärdige ska leva av tro. Så det lagen aldrig kunde ge oss på grund av vår synd, det ger Kristus oss helt gratis. Rättfärdighet inför Gud och evigt liv. Den rättfärdige ska leva av tro. Han ger oss rättfärdighet inför Gud och evigt liv. Och vi tar emot den gåvan genom tro. Och Kristi verk behöver inte kompletteras, utan det är fullkomligt. Han har återlöst oss, det vill säga han har betalt det fulla priset för att vi ska tillhöra Gud. Och han säger, alla som tror på honom, han gett rätt att bli Guds barn. Johannes första kapitel. Alla som tror på honom han gett rätt att bli Guds barn. Och när vi har fått så mycket gott från Gud och när vi har fått frälsningens gåva, ja, då vill vi gärna tacka Gud genom att följa hans bud. Och vi vill inte göra någonting som sårar honom, han som har gjort så mycket gott för oss. Vi vill inte göra någonting som bedrövar honom. Och därför är lagen en dyrbar skatt för oss. Därför att den lär oss vad som är Guds vilja. Men vi vill inte bli dömda enligt lagen. För den känner inte till någonting om tron och förlåtelse. Så när vi en dag träder fram inför Gud, då vill vi inte veta av någonting annat än Kristus, som på korset har tagit bort våra synder. Så vem vet i vilket mörker vi skulle ha varit utan den reformation som tog fart med att Luther spikade upp de 95 teserna. Luther lärde oss att vi ska grunda vår tro på skriften. Och för vår frälsnings skull lita enbart på Guds oförtjänta nåd för Kristi skull. Så där är det. Skriften alena, nåden alena och tron alena. Och den tron behöver inte och kan inte kompletteras med någonting som vi gör. Amen. Låt oss så be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du har sänt din son att ta bort våra synder. Vi tackar dig för dina trogna apostlar som förkunnat och försvarat det rena evangeliet. Vi tackar dig för Luther som förde kristenheten tillbaka till en biblisk tro. Och vi ber att du hjälper oss att reformera våra liv så att vi hela tiden vänder tillbaka till tron på evangeliet för vår frälsning. Lär oss tacka dig för frälsningens gåva genom att leva enligt dina bud. Amen.